Välkomna hit igen. Hoppas maten var god och att ni har fått lite bra Azure och Office 365-inspiration. Nu är vi tillbaka på Windows 10 igen. Och den här sessionen kommer handla om egentligen tre olika block. Först kommer vi prata om nya kontroller i Summer för UVP, så Universal Applications. Sen kommer det vara ett ganska stort hook om responsive design. Och lite grann hur det förhåller sig till så lite olika patterns för hur man ska se till så att man navigerar bra i appar på alla olika storlekar och sånt. Hur man ska lägga ut content och lite sådana saker. Och så sen avslutar vi med lite små godis från nyheter i samhället allmänt. Den här bilden kommer ni säkert se sjuka på om ni går på många olika Windows 10-presentationer. Det är en rätt fin bild som beskriver ett extremt stort ekosystem med allting från desktops och alla användare det innebär till telefoner, till Xbox och HoloLens och allt vad det kan vara för någonting. Så det är väldigt positivt att man slipper skriva appar för en app för var och en av de här olika devicerna. Bara som ett exempel så Netflix har 7 olika appar för att serva Windows-användare. Det är ganska jobbigt att hålla reda på ett sånt ekosystem. Så det är ganska skönt att man har fått en universal app istället som man kan skriva. Men det betyder också lite andra grejer. Det betyder att när man skriver appar så måste man förhålla sig till allting från en pytteliten skärm till en Surface Hub. Är det någon som vet vad Surface Hub är? Typ det är en ny jätteskärm, touchskärm som man kan använda i till exempel kontorsytor och sånt som man kan använda med penna och skriva på. Men inte bara storleken på skärmarna utan det handlar också väldigt mycket om inputmetoder till exempel. Vare sig man använder touch eller penna eller i en del fall så här, spelkontroller, air gestures på HoloLens. Och det betyder också att alla de här devicerna har ju lite olika capabilities. Som en del har GPS och en del har hårdvaruknappar och en del har helt andra prylar. Kinect och diverse olika grejer. Så det är ganska mycket att förhålla sig till när man ska tänka på hur man ska göra en design som funkar för alla de här systemen. Och lite grann det är det jag kommer att prata om nu. Hur man ser till så att det verkligen funkar för allting. Sen har man ju andra aspekter också, som till exempel att en del kanske används i öppna ytor där man inte kan använda ljudinput. Ibland kanske man använder dem i mörker som Xboxen och då får man förhålla sig till det också i designen så att säga. Så bara listat några av de grejer som man bör tänka på när man designar lite grann hur det är tänkt att man ska använda den här appen. Så en hel del får man gratis med Windows 10-kontrollerna. Som ni såg tidigare idag så visar jag upp den här kontextmenyn som beroende på om man använder den med touch eller med mus så beter den sig olika för att den ska bli lättare att använda för touch och mus. På samma vis är det till exempel när man använder en spelkontroll så får man små rutor runt alla elementen som gör att man lätt kan se vart man är på skärmen eftersom man inte har någonting att förhålla sig till. Liksom en mus eller en muspekare eller ett finger. När man kollar på andra kontroller så en kontroll som pivotkontrollen. I det här fallet så när den är utbredd och man har 6 stycken eller 5 stycken olika element så ligger de som tabbar så de ligger kvar där de är. Så trycker jag på recently purchased så blir den upplyst och så kommer man in i den tabben. Drar man ner den till en mindre skärm så får man istället ett slags round robin. Så att istället då är den aktiva längst fram som ni som har använt Windows-telefoner. Känner igen det att man scrollar igenom pivåer istället eller scrollar igenom tabbar. Och använder man mus och tangentbord så får man upp sådana här grejer som visar det som gör att man med mus kan klicka sig igenom och komma till saker som ligger utanför skärmen. Och lika tangentbord också är väldigt väl integrerat i alla de här kontrollerna, så att man kan tabba sig igenom de här tabbarna, eller så att man kan pila upp och ner i listor och sådana saker och fortfarande se vad man håller på med. Så det har kommit en del nya kontroller, och det har också blivit någonting som man kallar converged controls, där man tidigare har haft en kontroll på Windows 8 och en kontroll på Windows Phone, och de ibland har de hetat samma sak, men de har sett lite olika ut. Ibland har de hetat samma sak och sett olika ut och haft olika API-er. Men allting har nu blivit ett och samma i och med att man använder en och samma app. Så ett exempel på det är till exempel DatePickern, som såg ut så här i Windows Phone och som där borta i Windows 8.1. Och i Windows 10 har man nu gjort en enda kontroll som ser ut så. Ni såg Calendar Pickern. Date Pickern är lite annorlunda, så det finns två stycken. Men det här är ett exempel på när man har dragit ihop dem, så att säga. En password box, där är de bara lite olika utseende. Här har vi en hint för passwords. Och här fick man checka in den här checkboxen för show password. Då har man konvergerat och valt det man tyckte var bäst. Till exempel Windows-kontrollen. Och så har man istället gjort så att man sätter på properties som gör att man kan få det att se ut på ena eller andra sättet. Eller åtminstone när man får den funktionaliteten som finns, som fanns då i Windows Phone. Genom att man har password reveal mode som man bestämmer om man ska visa den eller inte. Command bars. Tidigare så har vi haft app bars i Windows 8 som har varit gömda för det mesta. Om man högerklickar så får man upp dem, eller man swipar ner från kanten så får man upp dem. Nu har man sagt att det har varit alldeles för svårt för användare att se vad som händer på skärmen. Att man inte kan se alla de här kommandorna. Så man, i guidelines är det så att man ska nu ha öppna command bars. Eller att man ska ha att kommandon ska synas på skärmen. Så det är lite avsteg från det man gjorde förut. Så att istället är det som Windows Phone, att den alltid syns här nere. Ni såg att det fanns en som var nere och en som var uppe. Det är samma command bar. Men command bar kan man nu göra hur stor eller hur liten som helst och egentligen placera var som helst på skärmen som man vill. Det är samma command bar, naturligtvis eftersom det är samma app, både i Windows Phone och Windows 8. Men i Windows Phone hamnar den alltid längst ner. Och får inte alla element plats i commandbaren, så kommer de göra overflow i menyytan istället. Så att man behöver inte designa om så att man måste ha en special commandbar för en mindre skärm eller en större skärm. Utan man bara tänker på order när man lägger ut dem. Det andra med commandbars, det kommer jag visa lite senare. Men det är att man kan ha flera commandbars på en sida. Så man kan till exempel som i en mail-app kan man ha, om man har en lista med mail och så har man själva mailet, så kan man ha en commandbar som är för listan och en commandbar som är för mailet. Så på det viset kan man göra kontextuella commandbars mycket enklare än man har gjort tidigare. En del kontroller, så kallade newly universal. Det är sådana kontroller som tidigare bara har funnits i ett av operativsystemen, alltså Windows Phone eller Windows 8. Så här är pivotkontrollen som vi har sett, den har bara funnits i Windows Phone förut. Nu har man flyttat över den i Windows 8 också. Och det är ganska enkelt att styla om den om man vill ha ett mer tablikt utseende. En rekommendation där är att man max ska ha 6 stycken olika pivotelement innan det börjar bli allt för rörigt för användaren, speciellt om man ska swipa igenom dem. Så jag föredrar max 3, för att annars tappar man bort sig. Men det var en guideline. En annan kontroll som har kommit som har varit väldigt svår att få till på Windows Phone är en content dialog. Återigen ser den likadan ut på Windows Phone och Windows 8. Eller på Windows 10, vare sig det är phone eller desktop. Och den här kan innehålla precis vad som helst. Så det är bara en XAML-kontroll som du lägger in. Om du vill ha två knappar längst ner som... så lägger du dit dem. Eller vill du ha en textbox i den, så lägger du dit den. Det här är ett fall med Auto Suggest Box, där man har tagit... På Windows Phone hade man en autocomplete box. Och Windows 8 hade man en search box. Och där har man valt att konvergera dem till en autosuggest box. Som kan ha search history, som kan ha autocompletion, som kan ha den här ikonen uppe i hörnet som man väljer. Så till exempel här har man valt att ha en sökikon. Man kan lika gärna lägga dit vilken annan glyff som helst. Så det kan vara en plusknapp om man känner för det. Och en sak som har varit ganska stora problem är att man har haft olika kartor i telefonen och i desktop. Men nu är det en kartkontroll. Och den har dessutom man totalt gjort om den och lagt till offline maps. Så offline maps funkar med de kartor som man har laddat ner generellt i systemet. Så det betyder att du kan ladda ner kartor och så sen gå offline och fortfarande ha kartorna kvar. 3D-vyer, så det finns 3D-kartor över de flesta större städerna. Det kommer mer och mer. Och sen finns också street side panorama så man kan få fram street view och sådana grejer. Så det är lite nytt som hänt där. Så egentligen generellt med alla kontroller som har varit ganska lika i de olika så har man också gjort så att man har sett till så att det är samma branding på dem. När man stylar dem, tidigare har det varit så till exempel att man har haft så här phone touch overhang, en style som bara har funnits i Windows Phone. Och så har det varit en annan style i Windows 8, men nu är det en och samma style, så när man stylar dem så stylar man dem en gång för alla. Jag kommer att snacka lite mer om scaling och hur det funkar, men de här inbyggda kontrollerna funkar jättebra med scaling. Och som jag sa tidigare så funkar det med olika typer av input, så de reagerar bra oavsett om man använder en kontroller eller en penna eller mus. Några nya kontroller. Ni har sett split viewn. Och jag vill säga, när jag tar fram den här så vill jag säga att de flesta Windows-apparna som kommer från Microsoft använder den här split viewn eller hamburger-menyn. Det är inte alls så att alla ska använda den. Det är framförallt så att de flesta inte ska använda den, tycker jag. För att, ja, det är en personlig åsikt. Men tidigare har det varit så med Windows 8 att det har varit så här guidelines, att det ska se ut på ett visst sätt och det ska vara de här pixelmarginalerna och de här titeln ska vara så här stor helst och sådana grejer. Sådana saker finns inte längre, utan man ska se till att branda sin app som sig själv, alltså som typ om man bygger en app för Systembolaget så ska den ha Systembolagets branding, inte Microsofts branding. För att om den har det och ser likadan ut som alla andra appar i Windows så kommer den att bara se ut som ett verktyg. Och den ska inte heller, till exempel tidigare har funnits så att i Windows Phone finns det en accent color som är den färgen som man använder för att accentuera alla sina tiles och sådana grejer. Och det är väldigt många som har använt den accent-färgen och valt att ha den i sin app. Men det är egentligen bara en utvecklargrej att använda den accentfärgen. Om man pratar med designers så är det mer så att man vill använda brandingen från det företaget eller den appen som man håller på med. Även om man gör en alldeles egen app som inte har någon branding så skaffa liksom ett eget färgtema, skaffa ett eget stilsystem så att du sticker ut. Sen är det ju så naturligtvis att man helst ska liksom följa vissa grejer som att man ska ha texter som är lätta att toucha på. Och man ska se till att man har stora ytor att jobba med och sådana saker. Men just det här, alla använder Segway och templet 1A. Det vill jag komma bort ifrån. Ja. Absolut. Så jag kommer att komma lite mer till hamburgermenyn sen, men jag vill bara säga, den här split view, den har inte den här hamburgermenyn. Alltså den har inte hamburgerknappen, den följer inte med i split view överhuvudtaget, utan det är någonting man väljer att lägga dit själv. Och jag kommer prata lite grann om man ska eller inte ska göra det. Men det den här split view har, den har en pane som är den här, och så sen har den resten är content. Och då kan man till exempel välja, om man ska göra en sån här app, så kan man välja att göra ett app shell som där man har menyn alltid tillgänglig och så byter man bara ut det som är i den här framen lite grann som webframes kan man säga, men fast meny. Och den har, som jag visade i demot tidigare, så har en inline overlay, compact inline och compact overlay. Och det handlar ju om den här panen kommer att hamna så att den tar upp plats eller om den lägger sig över befintligt content. Och där kan man ju, som ni såg tidigare, välja att göra så att man byter ut det beroende på storlek på skärmen. Om den ska få ta plats eller om den ska ligga separat. Ni har redan sett Calendar View och Calendar Picker. Det är bara ett exempel på en ny kontroll. En annan ny kontroll som finns är Ink Canvas. Så man kan lägga över vilket content som helst och då få inking i appen. Och den klarar av penna input, den klarar av att se, gör palm rejection och sådana grejer så att inte man råkar komma åt den och skriva med handen så att säga. Så för att kunna göra adaptiva och responsiva designer. När jag säger responsiva så menar jag mer storleken på fönstret. Adaptiva tycker jag handlar mer om att göra ett user interface som passar till just den devicen med de device capabilities. Så man har lagt till en hel del grejer i Windows 10. En av dem har ni sett på demot. Det är Visual State. Där man går in och det är ungefär som media queries skulle jag säga. För er som har jobbat på webben. Där man talar om, beroende på den här, beroende på vilken storlek appen har. Så gör man i det här fallet noll och uppåt. Så sätter man en display mode overlay. Men kommer man upp i 720 så sätter man en ny display mode inline till exempel. Och de triggers som finns just nu är min window width. Och sen kan man själv göra egna triggers som man vill. Så att man kan själv skapa triggers. Men det finns inbyggt finns det bara fönsterbredd. Och egentligen så är det mest fönsterbredden i första hand. Och i andra hand capabilities på devicen. Som är de som är bäst att använda som triggers för att göra adaptiva designer. En annan kontroll som är ny är Relative Panel. Så här har ni lite content som det är utlagt som det var tidigare med stackpaneler och griddar och grejer. Och med Relative Panel som den funkar så har vi här en Relative Panel där man har lagt in en bild. Automatiskt så kommer allting som man inte ger någonting annat, anger någonting annat med, det kommer hamna längst upp i vänstra hörnet. Och sen lägger man in till exempel i det här fallet en titel som då ligger med Relative Panel Right of Image. Så oavsett hur bred den här bilden blir så kommer den här texten följa med. Och när man också skriver att den ska aligna top with image så skulle jag förminska den här bilden. Så skulle den följa med även om bilden skulle läggas liksom längre ner på i panelen. Och så kan man bygga upp liksom hela trädet så här. Så jag kan ju tycka att liksom, ja, men okej, jag kunde ju lika gärna göra det här med en stackpanel och det var rätt okej. Ibland kanske det blir lite mer krångligt för att man har nästade stackpaneler och sådana grejer. Men ofta så, det man använder, man ska använda Relative Panel till, det är mer så här, om man tänker sig att man tidigare har lagt ut det i en grid eller i en stackpanel. Och så nu vill till exempel, om man ska göra en adaptiv design eller responsive design. Och nu skulle du behöva lägga den här under den här. Så skulle man då fått lov att ha någon slags här master grid med flera rader och flera kolumner. Och så byter du radnummer och kolumnnummer för att låta den hamna här. Det är sådana grejer som blir ganska krångliga. Så istället kan man använda då relative panels för att flytta runt dem. Så även fast vi har angett det här exemplet här. Så tycker jag att relative panel är någonting man använder på ganska stora sjok. Så att man kanske gör mindre fasta designer och så sen tar man blocken och placerar på olika sätt istället. Det andra som avgör är typ capabilities och där såg vi Peter snacka om och jag visade också upp hur man kan fråga efter viss information så klarar den här devicen av till exempel i den här fallet vibration. I så fall gör jag vibration, men jag behöver inte ha en if-def. Typ som säger att om det är Windows Phone så klarar den av vibration, om den är desktop så klarar den inte av det, utan jag kan fråga devicen själv om den kan göra det. För att få till det här med en app som funkar både på Windows Phone och Windows 8, eller Windows Phone och desktop och Xbox och massa olika grejer, så har man infört någonting som heter Effective Pixels. Så tidigare har man jobbat med fysiska pixlar, men det visar sig ganska snart att om du är på en skärm, kan ta fram den här. Om du sitter på med en telefon och har någonting som är så här en font size på 24, och så har du samma font size på 24 på en Xbox, så blir den ganska liten på en Xbox. Så det är väldigt svårt att göra en design som funkar när man har fysiska pixlar att jobba med. Så istället jobbar man med en scaling-algoritm som tar både viewing distance och DPI på devicen i beaktande. Så att istället för att ha ett visst system för Windows Phone och ett visst system för desktop, så använder man ett logiskt koordinatsystem som sen klarar av att adaptera sig. Så jag ska se om vi får igång ljudet. Så ska vi se på en liten video som förklarar det här lite grann.
Here we have a UI element that's 100 by 100 effective pixels. Some 100 point text and some 24 point text. Here's how these UI elements render on a PC, a tablet, and a phone. When the screens are compared side by side, elements on the PC and tablet seem larger than the elements on the phone. The 100 by 100 UI element displays in 100 by 100 physical pixels on the phone, 150 by 150 physical pixels on the tablet, and 200 by 200 pixels on the PC. These devices have different screen sizes, viewing distances, and pixel density, but when you take into account the viewing distance for each device, the elements all have the same perceived size. This enables you to use the same element sizes and type ramp for all devices. And that, in a nutshell, is how display scaling and effective pixels frees designers and developers from having to consider pixel density and viewing distance.
En fråga. Ja. Man kan, så frågan är, när det kommer till bilder, behöver man då ha olika versioner eller har man en högskalaversion och den kompriveras automatiskt? Man kan välja. Väljer man en högskalare så kommer den att komprimeras automatiskt. Men i vissa fall så kanske man inte vill skicka med högskalaversionen till alla devices, och man kanske inte heller vill visa upp den jättestora i alla lägen. Så då kan man gå in och lägga in i en katalogstruktur per DPI, så man kan välja liksom så här 140 DPI eller vad vill säga, man har en olika skalningsalgoritmer, 100, 180, 240 tror jag. Det finns tre olika lägen, så man då lägger man dubbletter av dem i olika resolutions. Ja, så frågan är, kan du skicka ut olika bilder till olika devices? Är det om man kan paketera dem så att den appen bara... Ja, det kan man göra. Ja. Ja. Gamla applikationer kommer antingen att vara desktop eller Windows Phone. Så de har inte det här riktigt den här skalningsproblematiken. Så det kommer att... På Windows Phone har man redan gjort skalning delvis. Man har gjort skalning så att även om, oavsett om du har en high-res Windows Phone eller en low-res, så har det fortfarande bara dubblerats eller liksom förstorat så. Ja, men nej, för att de är ju bara för desktop eller för telefonen. Så det är bara nya som är universella för allihopa som det gäller. Så att det betyder lite grann att när man gör för någonting för Windows Phone, tidigare har man jobbat i ett system som är 480x800. Nu jobbar man 320x720 tror jag. Så att det kommer att betyda att man, om man bara kopierar samma överhuvudtaget, så kommer man att få lov att dra ner fondstorlekar och sådana saker. Yep, så man kommer också att jobba i breakpoint. Så ni såg lite grann där när jag använde de här visual state. Men breakpoint menar jag till exempel breakpoint 320 som är storleken för telefonen. Så 0 till 320 kanske man har en layout. Sen har man en annan bra breakpoint för 720 som är bredden på en telefon. Eller om man har en i landscape. Eller bredden på en tablet. Jag tror det är 8 tums tablet. Och så sen brukar man säga att nästa breakpoint bör vara i 1024. Så det här är breakpoint som man förmodligen redan har jobbat med i, om man har jobbat med webbdesign. Men det är några bra breakpoints att komma ihåg just när man ska välja när ska jag byta utseende. Så till exempel om man tar mailappen. Ser ut så här i den minsta, typ 320. När den kommer upp så får den istället listan plus att den också visar upp ett mail. Och när den kommer upp ännu högre med nästa breakpoint så visar den också upp den här i inline mode. Så att på det viset kan man jobba med. Så man behöver liksom inte ha breakpoints hela tiden eller liksom så, utan man kan sätta upp liksom några stycken olika ställen när man bryter. Ja. Ja, men det är de här effective pixels är inte riktiga pixels, så det blir. Ja, då kommer det ju att bli större. Ungefär lika som PowerPoint blir mycket större. Här, så, nej, för du vet inte hur långt bort du har satt den. Det finns liksom inga. Ja, i Kinecten finns det ju Gear Devices, men i de andra är det lite svårt att se hur långt bort du har satt. Ja, jag skulle säga. Det är breakpoint 1024, det är egentligen. Jag skulle säga, nu är vi över 1024. Nu är vi 1366, för det är storleken på en desktop. Ja, fast du vill ju inte ändra någonting vid 1366, utan du kanske vill göra någonting när du är 1024 och över. Så, då kommer vi in på lite patterns. Och återigen vill jag bara säga att det här är bara förslag och idéer. Det är ingenting som man måste förhålla sig till på något vis, men jag kommer att visa upp lite olika saker att tänka på. Vad det gäller vilka navigationsmetoder och sånt man ska använda beroende på vad man vill åstadkomma och så. Så en app, eller, och det är samma för en webbsajt egentligen, men har egentligen tre olika sorters element. Så antingen content, när man visar upp allting, och så har den commanding och navigation. Så det är de tre man har liksom att spela på när man ska göra responsive design. Så navigation, när man tänker vilken navigeringstyp man ska använda, så bör man tänka på hur ofta kommer man att navigera. Som i mailappen har man använt två olika. Man har använt typ en lista, en master detail och en hamburgermeny. Men hamburgermenyn använder man bara för sånt som man inte kommer åt så himla ofta. Som till exempel byta foldrar och göra inställningar och sådana grejer. Saker som man kanske gör så här, ja, vad vet jag, en gång i månaden. En del poweranvändare kanske gör det lite oftare. Men det är sånt som man inte behöver komma åt så ofta, men som ändå behöver finnas där. Så hur ofta man behöver komma åt den här navigationen är viktigt. Vilken typ av device det är och där, egentligen hur stor den är. Och framförallt kommer man använda den mycket på en telefon som man ska ha one-handed use. Så man kan göra olika i 320 som passar bättre för one-handed use. Medan på större skärmar kan man jobba med saker som passar bättre för mus och tangentbord eller two-handed use. Och hur mycket content, hur stor plats för den här navigationen tar och vilken som är den primära inputmetoden. Så några olika pattern. Pivoter, tabbar, hub, det som tidigare var panorama i Windows Phone, hub i Windows 8, som är alltså en layout där man lägger ut allting som ett skyltfönster. Master detail, som är mailappen, eller hamburgermenyn. Om vi kollar på pivoter först. Så pivoter funkar extremt bra för one-handed use. Så man kan switcha emellan dem. Några nackdelar med pivoter är att man inte kan ha så väldigt mycket grejer där. Så att man ska inte ha, som jag sa, man ska ha max 6 pivoter. Men och med pivoter, för er som kanske det är nytt för, så pivoter, det är alltså typ tabbar som scrollar, kan man säga. Det tar ju lite plats uppe där, men inte jättemycket plats ändå. Och de här namnen på pivoterna kan vara ganska långa, men man får se till så att de inte spänner i alla fall en hel skärmbredd, så att man faktiskt ser att man kan komma till nästa nivå. Så är det med den här, om vi ska lägga ut PowerPointsen efteråt, så om ni vill dyka ner lite mer i exakt när man ska använda den. Tabbar. En annan typ av pivot naturligtvis. Den här är bra också på ungefär samma grejer som pivoten är, för den går att scrolla med one-handed use. Den funkar också väldigt bra med mus och tangentbord. Plus att med den här så ser man vart man är väldigt tydligt. Man ser hierarkin i appen väldigt tydligt och kunna se liksom vilka delar som finns. Och den lämpar sig väldigt bra för muskelminne. Så är det saker som jag vet att liksom min mail-app återigen, att nytt mail, det ska alltid ligga liksom längst upp i hörnet. Då funkar en tab bra. Just för att man kommer ihåg var saken är, istället för att man ska behöva swipa igenom att de ska scrolla runt. Funkar rätt bra med egentligen både på stor och liten skärm. Jag ska bara se om jag missar någonting. Ja, det är lätt att switcha. Även på en pivot är det lite klurigare att switcha mellan alarms och stopwatch, eftersom man får swipa 4 gånger. Medan här är det ganska enkelt att göra det. Nästa, som en hub. Så hubben, den funkar ju lite grann så att man oftast har en någon fin flashig bild eller liksom start hubbsidan, hero page kan man säga. Och så sen efter det så ligger det ett antal olika kategorier där man visar upp några element ur varje kategori. Så om ni tänker er till exempel en bokapp, så vi kan visa upp liksom featured först och så sen visar den upp senast lästa och rysare och de på topplistan och sådana grejer. Så kanske man visar upp så här 3-4 stycken av varje, och klickar man på en av de tabbarna så kommer man att komma in och få se flera ur den kategorin. Det här funkar jättebra med en handkontroll och swipa sig igenom. Funkar jättebra med touch. Det är en väldigt bra överblick, men det funkar inte så väldigt bra för saker som behöver, som är mer lämpade för production än consumption. Så till exempel, det funkar inte så jättebra med en hub-sida där man ska skriva in grejer eller där man ska swipa igenom en karta och sådana saker. Framförallt eftersom man får då scrolla antingen så eller horisontellt. Och då om man har saker som scrollar i bägge ledarna så funkar inte det så bra. Så de måste ha ganska tajta positioner. Så det här funkar bra för typ tv-appar, media-appar, saker som ska visa upp grejer. Kanske en nyhetsapp där man visar upp news items och så. Nästa är master detail. Det är bara ett annat exempel, men mest kända är väl typ mail-appen. Den här funkar jättebra på telefonen, eftersom på telefonen gör man ofta så att man har listan och så sen drillar man ner och så kommer man in i en annan sida. Så man får en ganska bra hierarkikänsla. Problemet med Master Detail är att den är lite klurigare att få till eftersom man måste ha två olika sidor som man antingen lägger bredvid varann eller navigerar in i. Men det här är ju bra för saker när man vill lista upp, när man har en lång lista och vill visa detaljer. Och den här har ju inte heller några menyer eller sådana grejer, så den fokuserar ju väldigt mycket på content, så det är väldigt bra för att visa upp så mycket content som möjligt. Och sist har vi hamburgermenyn, och den ligger sist av anledningen att jag tycker man ska vara ganska försiktig med att använda den. Framförallt för att på telefonen är den väldigt konstig att använda. Man måste vara längst uppe med tummen i vänstra hörnet för att kunna använda den. Och det är väldigt svårt att se att alla de här menyalternativen finns. Speciellt på telefonen. Om man ser, har man den på en desktop där man låter den här glida ut och man kan se dem hela tiden, då är det ganska naturligt. Men på telefonen när man ofta gömmer den. Så jag brukar ta min mamma som exempel. Och hon hittar aldrig såna här grejer. Så det här är liksom, om man ska ha saker som man måste ha en lång lista med menyalternativ som man kanske inte behöver använda så jätteofta. Då kan man använda till exempel en hamburgermeny. Men som ni ser, förresten, jag tänkte visa, här har man ju kombinerat en hamburgermeny för alternativ som man inte behöver använda så ofta med en pivot för saker som man vill visa upp lite oftare istället. Så det går ju att kombinera dem i all oändlighet. Ska man använda den här hamburgerikonen eller ska man använda Systembolagets logga? De har gjort lite tester i designteamet och kommit fram till, eller de har testat en massa olika grejer istället för den här hamburgerikonen. Och det de såg då, det var att bara en av tre fattade att man kunde använda den som för att få fram en meny om man inte använde hamburgerikonen. På samma vis var det väldigt få som fattade att det faktiskt var en meny eller liksom någonting som kunde poppa fram om man inte la den längst upp i hörnet. Så att ska ni använda den så är ändå rekommendationen att hålla er till ett givet pattern som finns överallt i webben och på en massa olika ställen och använda just hamburgermenyn och längst upp i hörnet. Vad det är commanding så finns det egentligen två grejer att förhålla sig till. En context menu som man kan ha för kontextuella kommandon. Eller en command bar som också kan vara för kontextuella kommandon i fallet där man visar upp liksom ett element. Så. Och som jag sa tidigare så kan du liksom lägga ut dem precis hur som helst. Och ha flera stycken på en sida och så vidare. Och naturligtvis så blir det så att har man menyer så poppar den upp neråt om man har den längst upp eller uppåt om man har den längst ner. Det gäller överhuvudtaget alla de här kontrollerna, typ som kontextmenyn tar också den plats den får liksom närmast. Content och hur man resizer det. Man brukar snacka om 6R. Resize, reflow, reposition, reveal och rearchitect. Så resize, det är egentligen bara att man tar sitt content och så gör man det mindre eller större, till exempel text som man låter flöda ut eller flöda in. Där kan man till exempel göra så att man kan, om man har en textbox med wrap, så kan man gå in och sätta att den ska max visa tre rader eller max visa så mycket, så att man inte får en extremt lång grej där man har någon kortare beskrivning, så att, och på det viset förstör resten av layouten så att säga. Det andra man kan göra det är att man kan flöda ut, om man just har textcontent, flöda ut det i flera kolumner. Och det är ganska bra att använda de här olika triggerserna, 320, 720 och 1024, för att bestämma när man ska ha en, två eller tre kolumner. Tredje som jag visar här på i appen var ju reposition, när man använder en relative panel för att byta om vart saker och ting ligger. Så här till exempel, ett exempel där i storen där man har hur appen ser ut där. Och så sen när man är på en mindre flyttar man ner det här så att allting får plats på skärmen. Reveal handlar om att man visar upp saker som är viktiga och gömmer dem när man är på mindre devices. Men där kan man också dra nytta av till exempel saker som att man kan göra reveal på saker som är specifika för den devicen. Man kanske inte behöver visa upp typ alla kontroller för pen och inking om man inte är på en sån device som har pen och inking. Så det är en annan variant man kan jobba med för att positionera om sitt content. Och slutligen re-architect, som handlar om att man helt enkelt gör om det. Så i det här fallet är det två sidor och i det här fallet är det en sida. Just det. Och den sista är replace, där man till exempel använder hamburgermenyn när man är på en stor skärm och går över till och använder en pivotkontroll när man är på en liten skärm istället. Så, nu ska jag bara avsluta med några andra nyheter i samhället som gör Windows 10-appar bättre. En av dem är binding, data binding. Så här ser det ut i data binding just nu. Man binder till olika element av vy-modellen eller av kontrollen. Och har man till exempel ett klick-event så får man lov att ha en code behind som utför det. Alternativt att man kan databinda ett command till någonting i vy-modellen. Men det är inte alla som har ett command. Till exempel text changed på en textbox och så. Nu har man xbind istället. Samma sak som vanliga bindings. Förutom att man kan också databinda events. Så jättebra, så man kan lägga in dem i vy-modellerna. Man går också in och skriver vilken typ det är man databinder mot. Och de här blir kompilerade. Så att när man kompilerar så känner den av. Har den här freebook category verkligen en symbolnamn och klick? Och i och med att de är kompilerade är de också snabbare. Så det är en bra grej. Vi har fått change notifications på control properties. Eller åtminstone på dependency properties. Så att man kan gå in och faktiskt göra property changed. Kollar på olika properties i element. Perspective transform 3D. Så man kan ge 3D-animationer. För vilka samma element som helst. I och med att vi har fått windowed apps så kan man, finns det nu lite flera extensions för att bestämma, ska den här window-titeln synas, hur ska den se ut och sådana grejer. Så det här är ett exempel på hur man kan göra customization på windowing. Drag and drop, det är också en effekt av att vi har windowed apps nu. Man kan köra drag and drop från vad som helst till min app. Tidigare har man bara kunnat gjort in-app drag and drop. Och det här var ett lite, kan man säga, sammanfattning av allt som har hänt i XAML och relative, eller säga responsive design. Vill ni gräva ner er lite mer så ska jag rekommendera de här fyra bildsessionerna som finns på Channel 9. Och framförallt dev.windows.com, där det finns extremt mycket exempel redan för Windows 10. Inklusive hur man gör typ alla de här navigation, hur man gör master detail page. Ja, det finns miljarder olika exempel där. Och på design.windows.com finns det dels som här navigation patterns och sådana saker. Men det finns också designresurser som man kan använda i Illustrator och så vidare för att kunna designa sina appar först. Tack så mycket!